Jag sa igår att människan tycks ha ett behov av hängivenhet. Ett behov av någonting att ge sig hän åt. Och jag tror att det är någonting som Gud har skapat i vårt väsen. Men syndafallet innebär ju att människan gör uppror emot Gud. Och det kan du se varje gång du möter en ateist. Han börjar med att säga att Gud går varken att bevisa eller motbevisa. Och när han väl har sagt det så säger han att Gud inte finns. Och då har han ju talat emot sig själv. För om Gud inte går att motbevisa så kanske man ändå kan hålla ögonen öppna och se om man har satt sitt fingeravtryck någonstans. Men istället så kommer han fram till slutsatsen att Gud inte finns. Och när vi alltså hamnar i en konflikt med Gud, för det är ju människans läge. Människan gör uppror emot Gud. Gud älskar människan, men människan älskar inte Gud. Vi kanske ska titta på det. Vi slår upp i Romarbrevet 8. Från 5:e versen, Romarbrevet 8. 5 till och med 8 ska vi läsa. De som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Detta är alltså den fallna människans utgångspunkt. Fiendskap mot Gud. Människan vill inte bli omkörd och hon vill inte ha någon Gud över sig. Utan hon vill ha läget under sin egen kontroll. Människan som skapades till att förvalta skapelsen vill hellre äga den och plundra den. Vi såg igår i Romarbrevet 1 att människan övergår från att älska och dyrka skaparen till att älska och dyrka det skapade. Det kan vara båten, bilen, sommarstugan eller karriären. Vi kan alla fylla i på den sträckade raden vad vi själva vill sätta dit. När vi på det sättet byter objekt för vår hängivenhet så får vi en avgud. Och den avguden börjar så småningom att äga vårt sinne. Vi tänker oss att du köper den stora segelbåten. Den där som kostar 4 miljoner euro eller någonting sånt. I början är det du som äger båten. Men med tiden så upptäcker du att det är båten som äger dig. Du måste ut varenda sommar om det så regnar småspik. Och alla sitter i ruffen och surar och är blöta och tycker att det skulle varit skojigt att göra något annat. Men nu har du båten och båten har dig. Detta att människan befinner sig i en upprorsställning emot Gud. Det för med sig nu en viktig konsekvens när vi får veta Guds vilja. Vi ska ge oss i kast med en av de svåra texterna hos Paulus, nämligen i 7 kapitlet. Börja läsa från 7 versen. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. För levde jag utan lagen, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra till liv blev till död. Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Har du det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Men synden har blivit det, för att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom den min död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag köttslig, såld till slav under synden. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Ja, man skulle kanske önska sig att Paulus hade skrivit lite lätt begripligare. Men vi ska försöka bena ut det här. För det är ju när man kommer till 15:e versen här som man plötsligt känner igen sig. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, och det jag inte vill, det gör jag. Och det här, det är ju någonting som vi alla kan säga. Men särskilt i sådana situationer där vi söker hjälp. Inte minst gäller detta själavård, terapi, psykiatri. Här kommer en människa som kanske lever ett väldigt tryggt och ombonat liv och som säger, jag kan inte fatta att jag känner så mycket ångest. Här kommer en som binder sina barn till sig genom att ge dem dåligt samvete och som vet att hon därmed stöter barnen ifrån sig i det långa loppet. Hon säger, jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Jag vet att det här är fel, men jag kan inte låta bli. Här har vi missbrukaren som vet, ja, levern är slut och jag håller på att supa ihjäl mig. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Så att i många situationer där vi alltså kommer i kris och behöver hjälp, så är ju detta här en särskilt tydlig paroll. Det är så vi upplever livet i de här situationerna. Vad har nu Paulus för förklaring till det här? Jo, han talar om begäret. Lagen säger du ska inte ha begär. Och det brukar vi ju säga ibland, att jag har aldrig haft begär till min nästas oxe och åsna. Så att jag håller åtminstone lite av buden. Men begäret är nu en kraft i människans liv. En upprorskraft. När Paulus skriver så här att det var först genom lagen jag lärde känna synden, så menar han inte att han förstod vilka gärningar som var syndiga när han läste lagen. Det är inte det som är poängen. Utan plötsligt så drabbas han av självkännedom. När Guds vilja förbjuder mig att ha begär, alltså att rikta min kärlek som skulle ägnas honom, att rikta min kärlek till något annat, att älska det skapade istället för skaparen. När det förbudet yttras, så vaknar upprorskraften inom oss. Utan lagen är synden död, skriver Paulus. När budordet kom fick synden liv och jag dog. Det betyder att det finns en kraft inom dig och mig som går att väcka till liv. Det är en upprorskraft som kan ta kommandot över oss. Vi tänker oss så här. Du går med ett par goda vänner till en travbana. Det springer hästar runt. Och man kan satsa pengar. Du satsar 100 euro på en häst som ingen annan satsar på. Och så råkar den hästen vinna. Åh, din plånbok blir tjock som en timmerstock av sedlar. Härliga prasslande sedlar. Du kan inte gå hem. Du måste göra om det. Du måste satsa på en ny häst. Och det kan vara en bra klassisk början till en spelmani, spelberoende. Vad var det som hände? Ja, det är svårt att förklara det. Men här vaknar nu en kraft inom människan. En kraft som börjar ta kommandot över ditt liv. För att om du fortsätter att spela på hästar, så kommer du ganska snart att upptäcka att egentligen är du inte intresserad av något annat i livet. De intressen du hade förut, de ramlar av dig. Vad dina barn tycker och tänker, och vad din hustru eller din make har för behov eller önskemål, det blir förr eller senare likgiltigt. Det är bara hästar som gäller. Hästar som springer runt. Och pengar. Och du löper risken att spela bort allt vad du har plus en massa som du inte har. Du kan bli försingrad på kuppen. Det är många som har blivit det. Men vi kanske tänker så här istället. Du har blivit illa behandlad under hela din uppväxt, mobbad i skolan och levt lite ensamt och udda och kanske ganska bittert liv. Vanmakten plågar dig. En dag tänder du eld. Och elden ge dig en makt som du förut inte hade. Du kanske sen kan låta bli att tända eld. Men det kan ju hända att du fortsätter. Och plötsligt har du en kraft i ditt liv som tänder eld. Du kanske börjar tända också hus där folk ligger och sover. Vet du inte om att det finns människor som kan brinna inne? Jo, på ett sätt vet du det. Och på ett sätt vet du det inte. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Eller du kanske börjar snatta i en butik. Till en början kan du gå ut kanske med ett paket bacon under skjortan eller något. Och så småningom kanske du försöker gå ut med en motorgräsklippare under rocken och åker fast. Men samma märkliga och underliga kraft vaknar i ditt liv. Begäret. Och det är alltså någonting som ligger latent hos de flesta av oss. En god och lycklig barndom plus en god och effektiv uppfostran kanske har sin förebyggande effekt. Du går inte in i något sånt här. Men det är ju i så fall en god Gud som har skonat dig. Det är inte så att inte det skulle gå att väcka till liv hos dig, trots att du är så snäll och skötsam som du är. Den här kraften finns hos oss alla. Och den kan alltså på olika sätt väckas till liv i kriser och svåra situationer. Och det är ju alltså inte så att ett missbruk, om vi nu talar om till exempel drogmissbruk, så tänker vi oss ofta att ja, det är kroppen som anpassar sig till drogen och den behöver de kemikalier som drogen innehåller. Ja, det kan gott hända att det finns med. Men här finns ju alltså mängder och åter mängder av likartade tillstånd. Likartade beroendetillstånd som inte har ett dugg med någon drog att göra. Vi kan bli allt ifrån arbetsnarkomaner till pyromaner och mytomaner och pedofiler. När det gäller det sistnämnda såg jag i tidningen för, ja, det var 2 år sedan eller någonting, en liten notis som jag tyckte var så hjärtskärande. En högt uppsatt domare i Danmark hade bara tänkt att han skulle kolla lite på nätet och se vad det här var för någonting. Och så fastnade han. Och till sist så blir han ju alltså tagen. Därför att han ägnade sig åt spridning av barnpornografiska bilder. Dömd och avsatt från sitt ämbete. När vi ska till att synda, när vi ska göra någonting som vi vet är fel, så är det vanligt att vi formulerar en ursäkt inom oss. Jag vet att det här är fel, men jag har haft en så tråkig barndom. Men alla andra har högre lön. Men det är ingen som ser mig. Vi hittar alltid på någonting som innehåller ett men. Och på det sättet skaffar vi oss en ursäkt. Vi legitimerar någonting som vi vet är fel. Och det är ju också en väldigt märklig process, därför att det innebär ju att man i praktiken ljuger som man tror sig själv. Och det tycker jag är en av de allra mest underliga företeelser som vi kan tänka oss i våra liv. Om jag ljuger så jag tror mig själv, vem är då jag? Är jag den som ljuger, eller är jag den som blir lurad, eller är jag ingendera? Paulus skriver, vi fortsätter att läsa här i Romarbrevet 7. För han går in precis på den här frågan. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. För man ser ofta vid tillstånd där ett begär har vaknat i människans liv, att begäret omgärdas av ursäkter och lögner. Och vi tar det enklaste tillståndet, nämligen alkoholism, så är enligt min uppfattning det beroendet en fråga i första hand om hur man hanterar sanningen inför sig själv. Min kära hustru har jobbat med missbrukare i mer än 20 år på Stadsmissionen i Göteborg. Hon säger det att den intressantaste repliken från en missbrukare är när han plötsligt säger, vad är det jag håller på med? Som om man inte visste vad han höll på med. Plötsligt så ser han det som han har vetat hela tiden. Men det uppstår ett sanningens ögonblick. Och i det ögonblicket öppnar sig också vägen ut. Det som Jesus säger i Johannes 8 kapitel, att sanningen ska göra er fria. Därför att de ursäkter, de bortförklaringar, de lögner, de legitimeringar som vi omgärdar synden och begäret med, de befäster oss. Och det är så här att det enklaste sättet att övertyga sig själv om att man inte syndade, det består i att man gör om sin synd. Och det kan man till exempel se i krig. Soldater som har tagit krigsfångar som är värnlösa och som man misshandlar. helt onödig brutalitet. Varför gör man det? Jo, det kan hända att man gör för att döva sitt samvete. Man på något sätt övertygar sig själv om det rättfärdiga i sin krigsinsats genom att gå brutalt fram också mot de värnlösa. Så märkligt fungerar vi människor. Nu kan det ju tyckas att allt det här det låter ruskigt och konstigt och underligt och vad ska jag med det här till? Nej, det här är kanske lite grann specialkunskaper för själavårdare. Men vi ska alla ha respekt för att det finns djup i vår personlighet som kan manifestera sig en dag. Att man har respekt för att synden inte är att leka med, därför att den så lätt kan ta en i sitt våld. Utsätt oss inte för frestelse utan rädda oss från det onda. Det handlar inte bara om demoner. Det handlar också om mig själv. Och när jag kanske möter någon människa som fastnat i ett olyckstillstånd, så kanske jag inte tänker så här att ja, det där är en dålig människa. Jag skulle aldrig göra så där. Istället kanske vi alla måste ha respekt för att har jag sluppit att dela hans öde, så har jag anledning att tacka min Gud i himmelen. I vilket fall som helst, när vi talar om frälsning, så talar vi också om någonting som påverkar oss själva. Jag behöver inte bara syndernas förlåtelse. Det är inte bara mina gärningar som behöver frälsas, utan jag behöver själv frälsas. Det finns krafter i mitt inre som kan behöva åtgärdas. I vilket fall, när vi ser bilden av Kristus på korset, sönderslagen, blodig, döende, så är ju det en bild av dig och mig. Och det är ju den stora gåtan, du som är så snäll och jag som är så skötsam. Ska vi behöva frälsas på detta fruktansvärda sätt? Ja, det behöver vi. Och det är bara att tacka Gud om du inte har förstått vidden av ditt behov. Men Herren har sett det. Han har redan tagit det. Du och jag kan få gå in i det med barnaskapets ande och barnaskapets glädje. Men vi kan inte ta med oss den här latenta kraften in i himmelen. För då börjar alltihopa på nytt. Vi måste bli av med den, vare sig vi har sett den eller ej. Det är frälsning. I början av det åttonde kapitlet så ger Paulus nu en så att säga en upplösning av det här. Vad innebär frälsningen när det gäller nu denna kraft i människans inre som kan ställa till med så mycket elände? Jo, han skriver så här, jag läser från början. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Ja, det här är ju inte heller några lätta verser. Men det jag tror att Paulus menar, det är så här, att Gud möter människan där hon står utan någon fördömelse. Och det här begäret, synden som bor i mig, den har Gud dödat. Han sände sin egen son, rättfärdig, men i en mänsklig kropp. Och i honom dödar Gud begäret. När han korsfästes, så korsfästes begäret i ditt och mitt liv. Och vi kan i Kristus Jesus få ta emot frigörelse från det som vi eventuellt har fastnat i. Och det här är ju avancerad och komplicerad teologi på ett sätt. Men när man har sett att människor kan få hjälp, att man kan peka på dessa verser och säga här finns friheten för dig i ditt liv, och man tar emot det och man upptäcker att ja, det var inte löst prat det här, utan det är verklighet. Här öppnar sig en fantastisk möjlighet. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag, skriver Paulus. Vad menar han? Jo, han menar så här, att den skrivna lagen, lagen på stentavlor, den väcker mitt uppror. Och den behöver jag bli fri ifrån. Både från lagen och från upproret. Men jag ska ju inte bli fri från lydnaden. Utan Gud skänker mig sin helige ande. Och det är lagen inte på stentavlor utan i levande form. Han fyller mig med en levande lag. Livets andes lag. Och den väcker inte mitt uppror, utan den väcker min kärlek. Den skrivna lagen, lagen på stentavlor, det är ju i praktiken kunskapen om gott och ont, den som man fick från det förbjudna trädet. Den som lockade med att om du bara får tillräckligt med kunskap så behöver du inte Gud i ditt liv. Därför behöver jag bli fri ifrån den lagen, som också innebär en frestelse. Samtidigt en frestelse och ett uppror. Om vi bläddrar till Galaterbrevet 2:19. möter vi där ett välkänt Paulus ord som också leder oss in i de här rätt så komplicerade sammanhangen. Galaterbrevet 2:19. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Jag har genom lagen dött bort från lagen. Det låter vackert, men vad menar han? Jo, lagen gjorde honom inte till en kärleksfull människa utan gjorde honom hård. Här vaknade en upprorskraft av oväntad styrka. Till sist andades han ju hot och mordlust, som det stod i gamla översättningen. Och när han då möter Kristus så rasar hela hans liv ihop. Då har han genom lagen dött bort från lagen. Nu lever han inte längre i någon förhoppning om att kunna ha sitt liv under sin egen kontroll. Att vara den duktige fromhetsspecialisten. Utan han har upptäckt vilken väldig kraft som finns inom honom. Vilken vulkan han bär i sitt inre. Och att han behöver Guds hjälp varje dag för att komma rätt. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Början till det här var alltså att vi riktar vår kärlek, den som skulle tillhöra skaparen, den riktar vi mot något som är skapat. Vi fylls av en längtan, en ambition efter någonting som tillhör denna världen istället för att tillhöra Guds rike. Och om vi återvänder till Romarbrevets första kapitel. Det räcker med att vi läser, tror jag, 24 versen. 1 och 24. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. Gud utlämnade. Detta betyder att om jag börjar tillåta synd i mitt liv, eller kanske vi ska kalla det för överträdelse, den avsiktliga, medvetna, allvarliga synden. Om jag börjar tillåta den och omgärda den med lögner, så är det i regel så att jag vill kunna synda på halvfart. Jag vill kunna synda när det passar mig. Och det är ju inte alltid det gör. Utan jag vill kunna låta bli när det är läge för det. Jag vill ju ha det under kontroll. Och då är frågan, hur gensvarar Gud i den situationen? Jo, han säger så här att om du vill ha skymning så ska jag se till så du får natt. Varför det? Jo, därför att då först ser jag hur allvarligt läget är. Då först kan det bli tal i mitt liv om att komma till en frivillig omvändelse. Jag tror att vi behöver kanske inte slå upp liknelsen om den förlorade sonen. Men han grips ju av en längtan att sticka hemifrån, och han gör det också. Och så småningom så står det, när han avundas svinen deras mat, så står det att han kom till besinning. I grundtexten står det att han kom till sig själv. Och det är den här återkomsten. Vad är det jag håller på med? Varför står jag här och tittar på svinen när jag kan gå hem och få mat av min far? När man plötsligt genomskådar att det är ju egentligen bara skammen som avhåller mig från att ta tag i det här på rätt sätt. För skammen är en väldig kraft. Ett väldigt hinder. Stoltheten. Det betyder att om man ska hjälpa en människa som fastnat i synd, så behövs det en syndabekännelse. Och den måste naturligtvis vara så genomsyrad av sanning. Den måste beskriva hela läget. Man kan som själavårdare hjälpa en människa att finna den formulering som motsvarar situationens allvar. Men man kan ju inte lägga orden i en annan människas mun. Han eller hon måste säga det själv. Av munnens bekännelse blir man frälst, skriver Paulus. Och det handlar inte bara om trosbekännelsen, utan också om syndabekännelsen. Att här få komma till Gud och verkligen få tala om hur allvarligt läget är. Gud väntar på vår bekännelse om den behövs. Han stöter inte bort någon. Det finns ingen fördömelse i honom. Människan är i uppror emot Gud, men Gud är inte i uppror emot människan. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Och därför kan man alltid uppmuntra en människa till att vi tar tag i det här. Det finns en utväg. Låt oss be tillsammans. Och låt oss försöka att finna den formulering, det uttryck som verkligen motsvarar situationens allvar. I en trygg förvissning om att om vi inte sopar något under mattan, så ligger det inte sedan något under mattan. Utan då har Herren kommit och tagit rubbet med sig och gått. Och det är rent. Den sonen gör fri. Han blir verkligen fri. Detta att Gud utlämnar människan till den synd hon väljer, för att på det sättet provocera fram en omvändelse. Det gör ju att man ibland möter människor som befinner sig i ett väldigt allvarligt läge, och man tänker att det kan ju inte finnas någon hjälp för det här. Men Vi får istället se det allvarliga läget som en bit av Guds nåd. Så här desperat har situationen blivit för att Gud ska kunna få komma åt det som är ditt verkliga problem. Och det är underbart att veta att när vi ber Gud om hjälp, så är det ju aldrig så att vi bevekar Gud till att hjälpa oss. Han har redan bestämt sig. Han vill hjälpa. Kristus har redan burit all synd. Allt som vi har gjort, allt som vi kommer att göra och allt som finns som en kraft och ett uppror inom oss. Han har redan tagit allt sammans. Beslutet är fattat och allt är åtgärdat. Det är bara vår bekännelse som återstår. Det är den, kan vara den som skiljer oss från hjälpen. Paulus är svår att förstå. Och det här vi har gått igenom nu kan kännas märkvärdigt främmande. Men när man möter en anorektisk flicka som väger 26 kilo, som består av skinn och ben, så förstår man också vilka krafter det är vi talar om. Att man kan fastna också i självsvälten och på det sättet faktiskt komma till ett tillstånd där en förkylning kan innebära en dödlig risk. Vi möter såna här tillstånd gång på gång. Men samtidigt så skäms vi för dem och vi döljer dem så gott vi kan. Det är en välsignelse att se att det finns hjälp. Det finns mycket hjälp utlovat i Guds ord också för de här svåra tingen. Nu tror jag vi har fått nog för idag, så nu ska vi be tillsammans. Jesus Kristus, vi anar att ditt oerhörda lidande bär ett vittnesbörd om våra behov. Att de är mycket djupare än vad vi har sett och förstått. Du har låtit oss leva ett skyddat liv. Och ingen av oss har upptäckt vad du har räddat oss ifrån. Och vad du vill skydda oss för. Vi vill tacka dig, Herre, för allt det beskydd som du har gett oss. Och vi vill be dig att du kallar somliga av oss till att också betjäna människor som har fastnat i olika fällor. Att du skickliggör, Herre, människor i din församling till att också få dela ut den nådens fullhet till olyckliga människor som behöver hjälp. Hjälp oss att se och förstå, Herre, vad det är ditt ord säger. Och hjälp oss att häpna över hur djupt din nåd griper in i våra liv. Amen.